här. Under några månader har vi tittat på Guds plan genom tidsåldrarna. Och vi har fastnat riktigt ordentligt i första Mosebok. Jag trodde inte att det skulle bli så intressant som det blev. Och jag trodde inte jag skulle fastna så vid detaljerna som jag nu har gjort. Men ni har lidit med mig, om man kan uttrycka sig så. Och i alla fall följt med genom de nu 9 första kapitlerna. Det här tror jag är så intressant därför att det handlar om vår egen historia. Det handlar om hela människosläktets ursprungliga tidiga historia. Därför angår det oss på ett särskilt sätt. Genesis, eller första Moseboks första 11 kapitler, handlar just om vår tidiga historia, om den mänskliga rasens tidiga historia. Därför är det så intressant. Det handlar om universums begynnelse, om människorasens begynnelse, om syndens begynnelse, men också om återlösningens begynnelse. Och det handlar om nationernas begynnelse, som vi nu ska få se i det 10:e kapitlet, och de olika språkens begynnelse. Vi har följt historien och nödgats konstatera att den blev ganska tragisk allt för snart. Vi har konstaterat syndafallets historia. Vi har konstaterat syndaflodens historia. Och förresten stod jag en intressant artikel om just Noas flod i augustinumret av tidskriften Det Bästa. Om ni är intresserade så läs den, så ni får se hur mycket stöd det finns nu i rent geologiska och arkeologiska kretsar för just syndaflodens historicitet. Mer och mer bevisar sig tydligen Bibeln vara sann. Så att om du tror på Bibeln, så tror jag inte du ska behöva skämmas. Utan så småningom ska även det som idag ter sig dunkelt visa sig vara mycket trovärdigt och sunt att tro på. Vi konstaterade förra gången att i slutet av 9:e kapitlet så händer någonting tragiskt också med Noah själv. Han som var Guds representant att rädda människorasen, och han som hade vandrat i umgängelse med Gud och var rättfärdig inför Guds ansikte, han nedlåter sig till att dricka sig drucken av sin första vinskörd. Och han ligger där halvnaken och liksom demonstrerar den tragik som vi måste skriva över människosläktet, att hon har förlorat kontrollen över sig själv. Istället för att vara herre över skapelsen som Gud en gång hade givit människan i uppgift, så är hon nu slav under skapelsen. Istället för att älska skaparen, så älskar hon det skapade och tappar kontrollen över sig själv och förmår inte ta hand om sig själv, mycket mindre om sin medmänniska, som hon förresten redan har börjat mörda. Och mycket mindre förmår hon uppehålla kontakten med Gud. Synden har kommit in och bundit människan allt mer. Döden har kommit in som en bister verklighet, och snabbt börjar nu också levnadsåldern att förkortas. Men i sista verserna av det 9:e kapitlet så uttalar i alla fall Noah profetiska ord över sina 3 söner. Och där framstår Sem som den som har en personlig kontakt med Gud. I det står: välsignad vare Herren Sems Gud. Sems Gud. Och när vi kommer in i det 10:e kapitlet så är det också Sem som det i huvudsak kommer att handla om i det 10:e och 11:e kapitlet. Japhet och Ham vidrörs lite marginellt, och deras historia försvinner bort på Bibelns blad. För det är inte bärare av den utlovade säden som en gång i historien ska göra slut på ondskan. Men det är Sems släkt som är bärare av denna utlovade säd. Och vi ska idag få se hur Bibeln spårar den vidare. I det 10:e kapitlet så har vi ingen fullständig redogörelse för de olika rasernas uppkomst eller för folkens spridning över jorden. Men det visar i alla fall på mänsklighetens och människorasens enhet från början. Att alla utgick nu ifrån Noah och hans familj. Det skedde lika som en ny början, en andra början på människosläktet. Och att alla människor och alla folk på jorden idag har sitt ursprung i Noahs 3 söner. Hur sen det har gått till för de olika raserna att uppkomma, det förtäljer oss inte det 10:e kapitlet. Men en hel del. Tydligen så kom åtminstone den indoeuropeiska rasen just ifrån Jafets avkomlingar. Och spred sig så småningom mer och mer västerut och emot Indien. Sems avkomlingar, också det är ett asiatiskt folk. Hams har antagits vara den det som drog sig söderut så småningom och befolkade Afrika. Men det är inte detta som det tionde kapitlet i första hand vill lära oss, utan det är också detta en tragisk kommentar av hur lite människosläktet lär sig av sin historia. Om det är någonting vi kan vara dogmatiska i, så är det att kunna säga att människan lär sig ingenting av sin egen historia. Vi lever nu i det 20:e århundradet och vi har rustat upp till tänderna med förstörelsevapen, fast vi har sett hur illa det har gått när människan har använt vapen tidigare i vår egen generation nästan. Men vi lär oss ingenting. Vi fortsätter på samma dåraktiga väg. Och av hans släkt, några generationer ner, så uppstod nu en man som heter Nimrod i vers 8 i det tionde kapitlet. Och det står om honom att han var den första som upprättade ett välde på jorden, som skapade militärmakt, som satte sig själv upp till en härskare och skapade sitt egen mäktiga välde och inte gav akt på att underordna sig Gud, som var människans högsta kallelse. Nimrod betyder egentligen revoltera, eller låt oss revoltera. Han ville skapa sitt eget välde, och han säger i vers 9, eller Gud säger om honom att han var en väldig jägare inför Herren. Och därför plägade man säga om Nimrod, en väldig jägare inför Herren, så som Nimrod. Men det betyder inte att han var duktig att skjuta elefanter eller andra villebråd, utan det betyder att han var en jägare efter mänsklig makt och efter människor. Han var inför Gud en väldig förtryckare, en människa som var ute efter makt över andra människor för att förslava dem under sin egen spira. En människa som för första gången i historien nu upprättar ett rike åt sig med hjälp av våld. Och så har vi ivrigt följt Nimrods exempel genom historien. Och idag slår alla nationerna i världen vakt om sina egna gränser med just våld. Vad finns det land som inte lägger ner en stor del av sin budget på just militärvapen och den militära sidan? Detta är i alla fall i Nimrods exempel ett bevis för hans frånvaro av all Guds fruktan och Guds förtröstan. Det betyder att han har bristande respekt för Guds skapelse, nämligen människan. Han gör människan till slav under sig själv för att kondolisera sin egen makt. Och han bygger Babel, står det. Och Babel har blivit den ort och det namn och det begrepp som genom hela den bibliska uppenbarelsen står så som symbolen för gudlöshet och upproriskhet emot Gud ända in i uppenbarelseboken. Och vi ska snart säga mer om Babel. Satan har i varje tidsålder likasom haft en man beredd för att upprätta ett falskt rike som ville avkasta sig allt underordnande under Gud, och genom vilket ett sådant rike, alltså genom vilket Satan själv skulle kunna få regera på jorden. Och vi måste nog säga att han har lyckats i många stycken. Vi hoppar över resten av släktregistren där. Jag menar inte att de är ointressanta, men vi går in i elfte kapitlet, för jag tror att det är Nimrod som är inspiratören till det som nu händer i Babel i det elfte kapitlets inledning. Återigen en sorglig kommentar över den nu så kända sanningen att människan ingenting lär av sin egen historia. Eden var ett faktum, och egentligen hade man det väl i sitt minne som ett historiskt faktum. Floden var ett ganska ungt faktum i mänskliga rasen just nu. Det var inte så många århundraden sedan floden hade ebbat ut. Men man glömmer inte att det var på grund av sin egen upprorskhet emot Gud som floden hade kommit. Man är beredd att ånyo kasta av sig Guds auktoritet och samla sig för att göra uppror. Bara några generationer därefter är man nu samlad igen. Hela jordens folk hade ett enda handa tungomål och talade på ena handa sätt. Och när de bröt upp och drog österut ifrån berget Ararat och ner på slätten. Man dröjde sig kvar tydligen i bergstrakterna en lång tid av rädsla för en ny flod. Men så började man då dra sig ner på slätten, Hams söner först, och bosatte sig där. Och man sa till varandra, kom låt oss slå tegel och bränna det. För att begagna det såsom sten, såsom murbruk och med murbruk bygga en stad. Vers 4, kom låt oss bygga en stad åt oss och ett torn vars spets räcker upp i himmelen. Och så göra oss ett namn, och så göra oss ett namn. Gud hade sagt till människan och till Adam en gång, till Noa och hans söner när de steg ur arken, var fruktsamma, föröka er och uppfyll jorden, sprid er ut över jorden och intag den samma, var mina underregenter på jorden, vårda och bevara den. Människan säger, vi vill hålla oss samman, vi vill här bygga en stad, vi vill slå vakt om vår makt, vi vill bygga ett torn, vi vill göra oss ett namn. Människans högmod och självtillräcklighet tar sig uttryck i denna opposition emot Guds klara befallning. Man ville nu aktivt förhindra uppfyllelsen av vad Gud hade sagt. Guds fruktan var inte det som höll människorasen samman, utan Guds upproriskhet var det som höll människorasen samman. Låt oss bygga en stad, skapa en central administration, slå vakt om vår makt. Nimrod var förstås ledaren i detta. Låt oss bygga ett torn vars spets räcker upp till himmelen. Nästan som ville man sätta sig upp emot Gud och över Gud. Ett uttryck för högmod, ett uttryck för trots emot Gud. Och så göra oss ett namn. Jag vet inte om tornet var ett försök att förhindra att man skulle falla offer för en ny flod. Att göra det så högt så ingen ny flod skulle rå på detsamma. Det finns en del traditioner som påstår det. Andra påstår att det var en början till en falsk religion, där man började tillbedja himlens härskara. Astrologi, du vet, en av de äldsta formerna av religiös avvikelse. Men i alla fall, låt oss göra oss ett namn. Det är ju ett uttryck för att människan söker självberömmelse, söker egen ära och ryktbarhet. Och det här var ett enda stort skrytbygge och ingenting annat. Finns det sådana skrytbyggen i den västerländska kulturen? Vem har byggt de största husen? Var finns de högsta och väldigaste byggnadsverken? Ja, man skryter om det, ni vet. Och man tävlar om det, ni vet. En gång var det på Manhattan, nu är det i Chicago. Nu ligger bara Manhattan tvåa med sina två stora handelscentra. Och Paris med sitt Eiffeltorn. Jag menar inte nödvändigtvis att allt detta är ett direkt upproriskhet, uttryck för upproriskhet mot Gud. Men det är ett uttryck för hur människan vill bevisa sin egen härlighet. Det är inget fel att för människan att utforma skön arkitektur. Och detta är ett uttryck för skapar glädje och aktivitet som jag tror Gud har givit oss i uppdrag att lägga ner arbete i. Och som är en del av vår kapacitet i egenskap av Guds avbilder. Att vi har förmågan att skapa. Men det ligger lite grann av tävlan och ävlan och konkurrens och självberömmelse i att vara störst och bäst. Och det tar sig uttryck inte bara inom arkitekturen, utan också inom andra mänskliga skaparformer. Och inte minst, vem ska ha den största flottan? Vem ska ha den största militärmakten? Vem ska ha det största landet? Vem ska ha de största rikedomarna? Vem ska ha det största välståndet? Och där har vi länge skrutit. Och det är inget fel med välstånd. Men när det sker som det sker i vår tid på bekostnad av 2/3 av jorden, lider under svält och annan nöd, då borde vi skämmas. Men vi är ju bäst. Och vi vet att fälla domar över andra nationer som inte är så demokratiska som oss. Men vi vet inte att fälla domen över oss själva som lever som vi gör. Människosläktet är sig lik. Allt ifrån Nimrods dagar. Man bygger åt sig själv. Ja, till och med kyrkbyggen kan bli skrytbyggen. Det har byggt stora domer genom tiderna, utsmyckade med guld och lyx. Skatterna har samlats i kyrkorna och de fattiga har tiggt ute på gatorna. Det är inte ett vittnesbörd om att människor vill förhärliga Gud. Det är ett vittnesbörd om att människor vill förhärliga sig själv. Det började i Babel på Nimrods tid. Kollektivt menar jag alltså att vi som nationer på jorden många gånger byggt våra skrytbyggen och våra babelstorn. Och även som individer, mina vänner, så håller vi nog på att bygga våra babelstorn ibland. I konkurrensen med varandra. I att vara bäst. I att slå vakt om vår egen karriär. I att förvissa sig om att vi nog är bättre än den andra i alla fall. Och det är vår lumpna tröst. Jag menar att människan i sitt syndafallna tillstånd söker att förhärliga sig själv istället för att förhärliga Gud. Söker egen ära istället för att söka Guds ära med sitt liv. Med vad vi är och med vad vi har. Mina vänner, detta är en oerhört viktig fråga. Den kristne skulle ständigt fråga sig: hur kan jag ära dig, Gud? Hur kan jag förhärliga dig? Hur kan jag med mitt liv upplyfta dig och visa att du är stor? Det är den kristna församlingens kallelse att förhärliga honom som en hel mänsklighet har avsatt från tronen, men som fortfarande sitter på tronen och som vi besjunger i vår lovsång. Och han tronar på våra lovsånger. Men han skulle också trona på våra liv och på vårt sätt att leva som kristna. Och världen skulle kunna säga att det finns ett folk i tiden som tror att Gud är konung. Ja, det gör det. Och det ska synas. Att vi tror att Gud är konung. Vi underordnar oss honom. Vi lever för honom. Nu var det så här att när människan i sin synd försökte stiga upp emot Gud, så steg Gud ner i dom. Det var nämligen inte längre gott för mänskligheten att tala ett enda språk. Annars tycker vi ju att det skulle vara underbart. Om vi alla kunde förstå varandra, så skulle det bidraga till en underbar enhet i människosläktet. Men jag är rädd för inte en positiv enhet i gudledes, utan det kanske skulle återigen sammanföra oss till en opposition emot himmelens konung. På den här tiden var det i alla fall så att detta enahanda språk blev till deras egen skada, eftersom det möjliggjorde för dem att genomföra gemensamma ogudaktiga tilltag och projekt. För att förhindra att större ondska skulle ske på jorden till människosläktets egen skada, så stiger Gud ner i dom. Jag tyckte det var så intressant att läsa vad Josefus skriver. En historieskrivare som levde för 2000 år sedan kommenterar det här. Han är jude. När de sedimerade människorna alltså förökade, så hade ibland sig unga blomstrande personer i stor mängd, förmanade Gud dem att återflytta ut och anlägga kolonier. Men ändå lydde de honom inte. Den lyckliga framgång de åtnjöt då, menade de, inte hade blivit dem given av Gud. Känner vi igen oss? Menade de, inte hade den blivit given av Gud, utan de hade av egna krafter försatt sig i det välstånd var i det nu befann sig. Och de icke blott vägrade att lyda Guds vilja, utan de hyste även den misstanken att Gud befallde dem flytta ut och anlägga kolonier på det att han, då de blev förskingrade, lättare skulle kunna förtrycka dem. De misstänkte Gud för att vilja dem någonting ont till och med. Eller åtminstone försökte man intala sig det. Det var, du känner igen ormens påstående: Gud är rädd att ni ska bli som honom. Ät av frukten. Det var i synnerhet en man som äggade människorna att visa sig trotsande och olydiga mot Gud. Och hans namn var Nimrod. Han var sonson till Noaks son Ham, en djärv man utrustad med stor styrka. Det var denne man som övertalade folket att icke giva Gud äran, icke tillskriva honom det lyckliga tillstånd som de nu åtnjöt då, utan de skulle tro att det var de själva som med mod och ihärdighet hade förskaffat sig lycka och välgång. Så småningom förändrade han styrelsen till ett godtyckligt envälde. Innan han insåg att han ej på något annat sätt kunde avvända människorna från att frukta Gud än därigenom att han gjorde den beroende av sig själv och sin egen makt. Är inte det intressant hur denna sanning går igen i regeringsställningar? Finner man ofta nödvändigt i diktaturiska stater att undertrycka folks religiösa längtan såvida man inte kan utnyttja den. Nimrod såg sig nödgad att undertrycka Guds fruktan hos folket för att kunna få den med i sitt ogudaktiga tilltag. Han sa dem att han skulle hämnas på Gud om han än en gång skulle företa sig att fördärva världen. För att kunna trotsa Gud ville han bygga ett torn som skulle vara så högt att ingen flod kunde översvämma det. Och på det sätt skulle man hämnas på Gud för att han hade fördärvat förfäderna. Gud ska inte komma åt oss. Ganska snart lät folket övertala sig att lyda Nimrod. Och så blev den meningen så småningom allmän att den som underkastade sig Gud skulle bliva föraktad av alla. Så sinnade begynte de att bygga det omnämnda tornet. Och Josef fortsätter sin intressanta kommentar över denna tidiga händelse i mänsklighetens historia. Men Gud steg ner. Återigen måste Gud markera sin auktoritet med dom. Det är det tragiska, att han måste markera sin auktoritet med dom. För när han kom som ett lamm, då slaktade vi ju honom. När han kom som en människa i tjänargestalt, då föraktade vi ju honom. Han måste komma som konung. Han måste komma som domaren för att vi ska nödgas böja oss för honom. Och alla knän ska en gång göra det och erkänna Gud till ära att Jesus Kristus är Herre. Och så spridde Herren den därifrån ut över hela jorden så att de måste upphöra att bygga på staden. Han gjorde slut på deras tilltag och sedan dess har vi bott kringspridda talande våra olika språk. Vi vet inte hur detta under gick till, om det var en långsam process när nya språk började uppstå. Om det var någonting som hände i hörselupptagningen av de vokala ljuden. Eller om det var talorganen som Gud förändrade på något sätt att de började tala ett nytt språk. Det är ju en underlig tilltag det här, men naturligtvis möjligt för Gud. Och så blev det ju naturligt att de som då talade samma språk, de höll sig samman i grupper och flyttade ut till sina egna trakter och så spriddes människosläktet vidare ut över jorden. När vi idag tänker på språkförbittringen så ska det vara en påminnelse för oss att dess grund har, att den har sin grund i mänsklighetens uppror emot Gud. Och vi lever under dess förbannelse. Att lära sig nya språk är inte alltid så roligt. Och till och med missionärer måste lära sig ett nytt språk för att komma till ett annat land och tjäna Gud. Och Babels torn, mina vänner, skulle bara bli föregångaren till många torn i det gamla babyloniska väldet i Mesopotamien. Genom utgrävningar och liknande har man funnit tempelhöjd efter tempelhöjd, torn efter torn. Ruinerna finns kvar där än idag. Och på dessa tempelhöjder och pyramider, även indianerna borta i Mexiko byggde sina höga pyramider och på dess topp offrade man åt solguden människooffer. Och borta i Babel åt månguden kanske också människooffer. Men mitt i detta upproriska släkte så fortsätter ändå Gud att förverkliga sin plan genom tidsåldrarna. Mitt i detta ogudaktiga och upproriska släkte så har Gud en liten familj. Så har Gud en släkt som är bärare av den utlovade säden som en gång ska frigöra människan ifrån hennes slaveri under synd och död. Tänk att Gud inte övergav oss. Trofast till sitt löfte som han gav en gång i Edens lustgård så läser vi nu om Sems släkt i det 11:e kapitlet. Och vi förstår att någonting intressant är i görningen. Och vi kommer ner till en av Sems släkt som heter Nahor. Och hans son hette Tera. Och Tera var 70 år gammal när han födde 3 söner. Abraham, Nahor och Haran. Och plötsligt så känner vi igen ett namn. Och det liksom bränner till i vårt hjärta. Abraham. Var han av Sems släkt? Just det. Nu händer någonting mycket intressant i Guds plan genom tidsåldrarna. Av ett stort folk, Sems släkt, väljer nu Gud ut en individ för att ge åt honom de löften som är grundläggande för fortsättningen av Guds handlande genom hela den bibliska uppenbarelsen och in i vår tid. Det högmodiga människohjärtat har fortsatt allt sedan den här tiden att bygga sina monument. Men Gud har fortsatt att framföra den säd som skulle krossa ormens huvud. Den självtillräckliga människan fortsätter idag att förklara sitt oberoende av Gud. Men Gud fortsätter att i den tid som nu råder erbjuda människan frälsning och förlåtelse och försoning i honom som en gång nu i historien har krossat ormens huvud. Alla tre utav Teras söner kunde inte bli bärare för den utlovade säden. Och mycket tydligt markeras valet utav Abraham. Vi läser i 12 kapitlets början. Herren sa till Abraham. Ja, Abraham är faktiskt en av de noblaste och mest heroiska personligheterna i den antika historien. Nimrod har vi glömt. Assurbanipal, förlåt, han är långt senare. Hammurapis tänker jag på. Ungefär samtidigt med Abraham. Honom kan du inte riktigt placera, va? Jag skulle kunna räkna upp många andra personligheter från den tiden som vi har tappat bort. Men Abraham är känd över hela jorden idag. Araberna kallar fortfarande Abraham för El-Kali, Guds vän. Judarna kallar honom för sin fader. Församlingen kallar honom för trons fader. Han är känd i alla länder, bland alla folk, 4000 år efter sin död. Guds utvalda instrument för att verkställa återlösningen. Abraham, Abraham, fader till många folk. 14 av första Moseboks 50 kapitel ägnas åt Abraham. Och jag tycker det markerar att detta är en viktig person i den bibliska historien. Abraham har bestående inverkan på historien idag. Mina vänner, vi skulle inte sitta här om det inte vore för Abraham. Vi är faktiskt Abrahams barn i andlig bemärkelse. Abraham, Guds vän, fader till många, en Guds hövding, en man som Gud hade förtroende för och som han umgick så intimt med att han inte kunde låta bli att tala om för Abraham vad han tänkte göra med Sodom och Gomorra. Abraham växte upp i en gammal stad som heter Ur i det gamla Mesopotamien. Och Ur är en högt intressant stad. Det byggdes redan i det tredje årtusendet av sumererna, en av de äldsta folken vi känner i historien och som kanske formade de tidigaste kända civilisationerna. Ur hade sin glanstid just omkring 2000 år före Kristus när Abraham levde. Ur låg då omkring 20 mil nordväst om Persiska vikens inbrott och nordliga spets. Det var den engelska arkeologen Leonard Woolley som i början på 1920-talet började utgräva det gamla Ur i omfattande mått. Och de fynd som han gjorde, de var mycket överraskande och framstår än idag som en av arkeologins märkligaste fynd. Man fann konungagravar som härstammar till tiden för 2500 år före Kristus. Bibelkritikerna hade på 1800-talet sagt att någon sådan stad som Ur med en sådan civilisation som den som Bibeln förutsätter på Abrahams tid, det kan inte ha existerat så tidigt. Och nu vet vi att Ur faktiskt var bebott redan innan sumererna kom på 3500 år före Kristus. Och att det var en stor konungamakt där, koncentrerad där på 2500-talet före Kristus. Och konungagravarna vittnar om hög kultur. Drottning Shubad ligger där i en grav tillsammans med en massa tjänare som har dödats vid hennes död för att betjäna henne i ett kommande liv. Där finns vackra smycken av guld och ädelstenar. Där finns vapen, mat, musikinstrument, lyror, harpor. Allt vittnar om en ganska framåtskridd kultur. Där finns också urstandar i vacker mosaik. Och vi vet ifrån de här utgrävningarna också att offertjänsten på tempelhöjden i Ur, som du kan se än idag om du åker till Irak, Den fungerade på Abrahams tid, detta höga tempeltorn med en avplanad höjd ovanpå, zikkurat som det kallas. Där offrade man till månguden Nannar och hans gemål Ningal offer, och till himlens härskara som man tillbar också Abrahams far och familj, och troligen Abraham själv var en avgudatillbedjare. Det är märkligt det. Hela stan var politister och tillbad många gudar. Och det märkliga undret är alltså att ifrån denna ogudaktiga stad väljer Gud ut sitt instrument för återlösningen. Abraham. Ifrån 2000 funna kilskriftstavlor har vi funnit att man offrade rika offer och frambar skatter till dessa gudar. Där bredvid låg också en vävfabrik. Och det är ganska intressanta uppgifter som kommer fram från de här kilskriftstavlorna. Vi vet att kvinnorna vävde där, och vi vet deras lön. Vi vet att de vävde 12 olika linnedukar, och vi vet priset för samma och hur mycket ull som gick åt och hur många dukar man sålde. Produktionen ganska detaljerad alltså. Vi vet att det var en högt framåtskridd stad på Abrahams tid. Där vet vi också att Abraham sprang som liten pojke, och idag kan du själv gå på de gatorna som är 4000 år gamla. Det var ett handelscentrum. Skeppen kom upp i Persiska viken och lastade av sina skatter som fördes till Ur och såldes där. Skepp från Egypten, Etiopien och Indien. Urs historia går vidare ner i människosläktet ända till 300-talet före Kristus, då vi har de sista dokumenten ifrån staden Ur. Nebukadnessar förresten i det babyloniska riket, han lät återuppbygga flera av templen i Ur på 500-talet. Nåväl, där lämnar vi Urs historia. Där levde alltså Abraham och hans familj och tillbad himmelens härskara. Vad var det som gjorde att Abraham fick en monoteistisk gudstro och kunde bekänna sig till den Gud som har skapat himmel och jord och var villig att underordna sig honom och bli Guds teokratiska representant på jorden och förebilden för all trons folk genom tiderna? Det står inte direkt i det 12:e kapitlet, men det står i Stefanus försvarstal inför Stora rådet i Apostlagärningarna 7. När Stefanus säger att härlighetens Gud uppenbarade sig för Abraham i Ur i Kaldén, och han drog ut. Härlighetens Gud, den Gud som är kännetecknad av härlighet, ära och glans, därför att han är himmelens och jordens konung och som översteg månen i sin glans. Den mångud som tillbads i Ur och som översteg solen i sin glans. Härlighetens Gud, en personlig Gud, uppenbarade sig för Abraham. Och han fick tydligen lika som se och förnimma någonting av denne Guds härlighet, någonting av denne Guds väsen. Och han fick förtroende för den guden, så att när den guden sedan talade till honom och sa: gå ut i ditt land Abraham, så böjde han sig för den gudens befallning och sa: är det du som säger det, då gör jag det. Han förstod att Gud var en trovärdig person och en gud som hade rätt till all auktoritet över mänskligt liv. Och Abraham gick. Abraham började en vandring i tro till ett land som han förut aldrig hade sett. Kallelsen av Abraham innebär lika som Guds tredje start med människosläktet. Adam, Noa och Abraham. Löftena som nu ges Abraham är grundläggande för allt Guds handlande genom hela den bibliska historien. Och det är trefaldigt löfte. Abraham, jag ska ge dig ett land. Ett land. Ett land där så småningom Gud ska visa sig vara konung. Där teokratin ska förverkligas på jorden. Det misslyckades med Israel i deras hårdnackade tillstånd under det gamla förbundets tid. Men mina vänner, historien väntar ännu att se den dag då en fullkomlig teokrati upprättas i Israel. Där Kristus är konung och där Israels folk böjer sig för himmelens messias. Vi är inte där idag, men jorden ska häpna och skatta sig lyckliga den dag då Israel underordnas till Gud, och ska det betyda att välsignelsen ska flöda ut till en hel värld. Gamla testamentets profeter uttalade gång på gång att en sådan tid skall komma, då ett fridsrike skall upprättas på jorden, då Gud skall bevisa sig vara konung och regera utifrån detta land. Abraham, din säd ska bo här och jag ska vara konung. För det andra lovar han Abraham ett folk, ett stort folk, genom vilket teokratin ska förverkligas. En plats, ett folk, en plats, en säd. Säden där igen, den säd som skulle söndertrampa ormens huvud, den skulle komma genom Abrahams länd. Så att det skulle bli följden som står i slutet av vers 3, att i dig, i din säd Abraham, skulle alla släkter på jorden vara välsignade och skatta sig lyckliga. Därför att det ska utgå en av din säd Abraham som ska söndertrampa ormens huvud. Så att alla som åtnjuter den segern ska skatta sig lyckliga att få stå i relation till Abrahams säd och välsigna sig i hans säd. Och sista boken i Bibeln förklarar att så skall det sluta. Inför tronen fick Johannes se en skara som ingen kunde räkna av alla folk och stammar och folkslag och tungomål. Stå där och lova Gud och skatta sig lyckliga. Varför då? För lammets skull. Han som föddes in i historien en gång av Abrahams släkt och fullbordade försoningen. 2000 år före Kristus så kommer detta löfte till en man där borta i Ur i Kaldén. Och han tror Gud. Han tror Gud. Fast han är 75 år gammal och hans fru är 60 år och ofruktsam. Och man drar ut ifrån Ur i Kaldén. Och Gud hälsar honom välkommen till Kanans land och ber honom se mot söder och norr och öster och väster. Här är det Abraham. Här ska det ske en gång. Abraham, lika som i tron, såg det förverkligat en gång. Och Gud räknade Abrahams tro honom till rättfärdighet. Det var den gudomliga kallelsen. Det var den gudomliga anspråken. Skilj dig från din släkt. Skilj dig från detta ogudaktiga släkt och denna nation och gå ut. Det innebär alltid Guds kallelse. En kallelse till någonting, en kallelse från någonting, ifrån världen, ifrån synden. Och sen börjar en helgelseprocess, en vandring i tro. Och det första Abraham gör när han kommer till Kanans land, när Gud har hälsat honom välkommen, det är som du ser i vers 7 i det 12:e kapitlet. Då byggde Abraham där ett altare åt Herren. Och så tillbad han Gud. Och detta är vad som kommer att känneteckna Abraham genom hela hans liv. Han bygger altaren på den ena platsen efter den andra. Han lever i en Guds tillbedjan och Guds förtröstan. Och det står också om honom att han bodde i tält. Han bodde i tält. Han slog ner tältpluggarna. Några dagar senare så ryckte han upp dem och flyttade vidare. Han bekände sig fortfarande vara en främling, en gäst och en pilgrim på jorden. Även om han befann sig i det land som Gud hade sagt, det är ditt Abraham, det ska tillhöra din säd, så var det inte hans. Han vandrade där bara i tro, inte i åskådning. Han levde i tält och han hade ett altare. Tältet och altaret, altaret och tältet, det skulle alltid känneteckna Guds folk. Tillbedjan och lättheten att rycka upp tältpluggarna, att inte sitta fast i den här världen. Därför att när som helst kan Gud kalla mig någon annanstans. Att med lätthet vara beredd att lämna för att Gud kallar. Tältet och altaret kännetecknade trons fader. Tyvärr så kommer inte den här predikoserien att ge rum för en detaljerad uppföljning av Abrahams liv. Hur intressant den nu än är. Jag vill bara föra er fram till det, snabbt till det 13 och 14 kapitlet. Lägg märke till Abrahams generositet och storsinthet och ödmjukhet i det han erbjuder Lot att välja först. Och Lot väljer naturligtvis, egoistisk som han var, den grönskande Jordandalen. Men där också Sodom och Gomorra fanns och som skulle bli en snara för Lot och hans familj. Abraham var redo att hjälpa Lot när han senare kom i trångmål. Och det innebar att Abraham skulle möta, som vi läser det 14 kapitlet slut, Melkisedek. En av de märkligaste gestalterna i Gamla testamentets historia. Melkisedek.
Han kommer tillbaka som segerherre Abraham efter att ha hjälpt sin brorson Lot ut ur fiendens tillfångatagande. Och han har tagit byte, han kommer som segerherre över tre konungar som han har segrat över. Men när han kommer ner emot Salem, nuvarande Jerusalem tror vi, så möter han konungen ifrån Jerusalem, eller Salem, Shalom, frid, fridens konung. Kommer ut till honom, han heter Melkisedek, vilket betyder rättfärdighetens konung. Och han är, som det står i vers 18 i det 14 kapitlet, både konung och präst åt Gud den högste. Samtidigt, det är den enda personen i Gamla testamentet som i en person förenar de två messianska ämbetena av att vara både konung och präst samtidigt. Och i den bemärkelsen är han en fantastisk förebild till Jesus Kristus. Både i sitt namn, både i avsaknaden av släktregister. Vi vet inte varför han kommer eller var han går. Han bara plötsligt framträder på Bibelns blad. Han är fridens konung. Och det märkliga som nu händer är att han välsignar Abraham. Och han säger, välsignad vare Abraham. Av Gud den högste, himmelens och jordens skapare. Han har samma gudstro som Abraham. Är inte det intressant? Ännu finns det inget judafolk i historien för vilket Gud har uppenbarat sig. Men tydligen finns det enskilda människor, än här, än där, som har en levande tro på himmelens och jordens skapare. Som har bevarat denna tro mitt i ett trolöst och ogudaktigt släkte. Och genom dessa få individer är det som Gud ska fullfölja sina suveräna syften. Abraham erkänner Melkisedek vara präst åt Gud den högste och likasom vara högre än honom själv, och han ger honom tionde för att erkänna hans värdighet och markera detta. Melkisedek är en förebild till Kristus och till Kristi konungsliga prästerskap, inför vilket vi står som Abrahams barn gärna böjer oss och ger honom inte bara tionde utan ger honom våra liv, för han är själv himmelens och jordens skapare och konung och vår överste präst, som en gång i historien har framburit sig själv som ett levande offer. Men vi ser det en liten förebild. Du ser en liten skugga här bara. Men jag undrar om inte det är detta som Jesus tänker på när han säger Johannes 8. Abraham såg min dag och han var glad. Och han blev glad och han fröjdade sig. Han likasom i tron såg någonting av detta konungsliga prästerskap ifrån himmelen nedkommet för att återlösa människosläktet. Och han fick känna gav sin tro genom att ge tionde och ta emot välsignelse. Abraham, trons fader. Jag får avbryta där tyvärr. Men jag inbjuder dig idag som inte har börjat en vandring i tro att nu idag börja den här vandringen. Det finns ingen annan väg. Hela världen får skratta åt och säga nej och säga dåraktigt. Kom och bygg med oss istället. Vi ska öka vårt välstånd och vårt oberoende av Gud. Vetenskapen ska hjälpa oss. Tror du på det? Tror du på det? Då är du förlorad. Då är du evigt förlorad. Det finns bara en väg och det är Guds löftets väg. Den väg som Abraham fick vandra när han tog Gud för trofast och sa, har du sagt det Gud och tror jag. Och nu har Gud sagt till dig den här förmiddagsstunden, kom till mig. Kom till mig ni alla som arbetar och är betungade och trötta på detta livs eviga ävlan och strävan. Vad tjänar det till egentligen? Idag kallar han dig. Idag kallar han dig som Abraham en gång. Du må vara gammal eller ung, men han utmanar dig till ett äventyr, en vandring i tro på Guds löften. Han är värd din förtröstan. Han är värd att du kommer idag. Han är värd att du kommer fram och böjer dina knän i första bänkraden och bekänner, jag behöver Jesus. Jag behöver honom som Abraham band upp hela sitt liv i. Välkommen i Jesu namn. Låt oss sjunga den här sången, Som jag är. Jag tror det är 159, ja, just som jag är, ej med ett tro av egen grund att bygga på, blott därför att du dog för mig, jag kommer nu, o Gud, till dig.